Fick en sån märklig upplevelse under, eller märklig, men under, vi upphöjde i den sista sången vi sjöng tillsammans. Så ta av dig skorna, Jakob. Va? Ta av dig skorna, för platsen du står på är helig. Så bara, sluta nu, Jakob. Ta av dig skorna här. Ska jag snart upp och predika. Men det släppte mig inte. Jag tar mig skorna. Så jag tog av mig skorna. Så kommer jag på, jag hinner yta på dem igen innan jag ska predika. Så nu har jag skorna på mig. Men jag tror verkligen att kanske Gud ville påminna mig och kanske någon mer om att det vi håller på med är inte bara kristen underhållning. Utan det vi håller på med i kyrkan är den levande Gudens församling. Att han bygger sin kyrka, att han är närvarande, att han fortfarande är helig, att han fortfarande är kärleksfull, men han är fortfarande helig. Och när vi kommer inför honom så är det inför en levande Gud som vill någonting med oss. Och kanske nu, tänkte jag, nu kommer predikan också. Hoppas det går fort. Tänk om Gud vill säga någonting till dig. Tänk om Gud vill göra någonting i ditt liv. Inte för att jag står här, men för att Gud har ett ärende med dig. I dagens text, vi är som sagt i en serie som vi kallar för en till en till alla. Det kan ju låta lite konstigt. Men det är så vi sänds ut av Jesus i världen. En till alla med de goda nyheterna. Och vi hörde Filip läsa här ifrån en text som kallas för missionsbefallningen. Och där möter vi embryot till vad som kommit att bli, lyssna nu, världshistoriens största och mest inflytelserika folkrörelse. Kristendomen. Se det framför dig. I den texten vi läste idag, där är 11 lärjungar halvt skärrade eller helt skärrade efter påskens händelser. Deras ledare, som de satt allt hopp till, blev uppspikad på ett kors. Och vad händer? Jo, man kan ju tänka sig, människor omkring dem tittar på dem där, vad är det för förlorare, vilka losers. Man fraktade dem. De har följt en ledare som visade sig inte vara någonting, trodde de. Och vem skulle nu tro på deras budskap? Så kastas vi in här i texten. I det ögonblick som blir startskottet på en rörelse som förändrar hela historien. Från denna händelse i texten är det alltså lärjungarna som får möta den uppståndne Jesus. Han som var död. Han står nu livslevande ibland dem. Och det finns inget annat som kan förklara förändringen i lärjungarnas liv. Från en skärrad liten skara till frimodiga evangelister. Det finns inte heller något annat som kan förklara att 2,5 miljarder människor år 2025 bekänner en personlig erfarenhet av den uppståndne Jesus. Än just detta att Jesus faktiskt har uppstått. Att han är en upphöjd Gud som sitter på tronen som vi sjöng. Att han är upphöjd, sitter på faderns högra sida. Och att han söker kontakt med varje människa idag. Också med dig. Om du ännu inte har gjort den här erfarenheten. Av att han dog och uppstod för dig. Från 11 personer på en bergsluttning. Till att spridas till varje kontinent. Forma kulturer. Och inspirera miljarder av människor. Och överlevt olika imperier. Från 11 personer till 30 miljoner 300 år senare. Till idag där en av tre på något sätt bekänner en tro på Jesus. Och idag växer det så det knakar. Inte minst i länder som verkar omöjliga. Forskare pratar om att Kina snart kommer vara det största kristna landet i världen. Kina. Iran. Det vet vi några som har erfarenhet här inifrån. Det växer så det knakar. Och man pratar om att snart så kommer det implodera inifrån. Därför att det kommer finnas så många troende som liksom blir en sån maktfaktor på ett positivt sätt inifrån. Och vi ser också nu, om du har hängt med det sista, att det börjar ta fart i sekulariserade västvärlden igen. Det kommer rapporter från England, från USA och till och med Sveriges statsminister, om du följer honom på de så kallade sociala medierna, skrev under påskveckan att man behöver inte vara gift med en präst, vilket han är då. Att man behöver inte vara gift. Det här är Sveriges statsminister i sekulariserade Sverige som skriver: man behöver inte vara gift med en präst för att se att det är någonting som händer i den sekulariserade världen. Tro har hamnat på agendan igen. Hur kunde något så litet, 11 personer på en bergsluttning, blir något så enormt och fortsätta vara så relevant? Ja, svaret är ju såklart Jesus. Att Gud blir människa för att rädda mänskligheten till sig och möjliggöra en väg till Gud för varje människa. Men inte mycket hade hänt om ingen fick veta om det. Och det är just den här kedjereaktionen som Jesus startade och som vi läser om i dagens text och som den här serien vi är i handlar om. En, till alla. Jesusrörelsen. Jag ska bara kort idag lyfta fram 3 punkter från dagens text. Och den första har jag kallat för: vad är det att vara kristen? Jättemycket, och jag ska självklart inte ta mig ut i ämnet. Men en aspekt av dig från dagens text i vers 19 som jag läste: gå därför ut till alla folk och gör lärjungar. Gå därför ut till alla folk och gör. För er som känner mig så vet ni att jag också inte bara jobbar här, utan jag jobbar också med ledare och chefer i näringslivet, med ledarutveckling och sådär. Och en intressant iakttagelse i vår tid, det är att anställda vill inte bli tillsagda vad de ska göra. Ingen ska tala om för mig vad vi ska göra. Men sen då när chefen tar en lite mer tillbakadragen roll, ja, då klagar man över att han är otydlig eller hon är otydlig. Och här vet ingen vad de ska göra. Och vad är det här? Hur är Jesus i den här texten? Ja, vi kan inte beskylla honom för att vara otydlig i varje fall. Gå ut och gör. Det finns en tydlig liksom rörelse i den här texten. Gå ut och gör. Men samtidigt finns det en fundamental skillnad mellan den där chefen som pekar med hela handen som ingen orkar med och det som Jesus gör i texten. Därför att Jesus med de här orden, det är liksom inte ett pekande med handen som en kommendering, utan det är att han startar en rörelse och en kraft som förändrar världen. Det handlar inte om något kommenderande utan om något involverande. Det är en stor, stor skillnad att känna sig kommenderad till någonting eller att känna sig involverad i någonting. En folkrörelse, som vi skulle kunna på något sätt kalla det här, har ett syfte. Alla vill vara med i en rörelse. Människor som sluter upp kring ett positivt syfte. Människan är inte skapad för att stå stilla. Människan är inte skapad för avveckling och stagnation och likgiltighet. Där mår ingen människa bra. Människan är skapad i likhet med Gud att leva för något. Att växa och att utveckla. Och i texten här så riktar Jesus vårt fokus mot det som har evigt värde. En upprättad relation med Gud för varje människa. Vi blir involverade i detta som är det viktigaste, det största och det mest vackra. Att få berätta att Jesus Kristus har upprättat vägen till Gud för varje människa. Och så kallar han oss att leva för detta, att upprätta världen omkring oss så att hans rike blir synligt i allt skapat. Vad är det att vara kristen? Jo, en del av det är att vara involverad i denna Jesusrörelse av att gå ut och göra. Gå ut och dela evangeliet. Gå ut och upprätta skapelsen och leva för det som Jesus levde för. Jag blev påminn i morse att min dotter, när hon var 4 år, så jag skrev ner det på min telefon, för det var mitt i nattbönen. Vi ber kvällsbön tillsammans och ibland så ber hon också högt. Och så hörde jag henne be och så bad hon så här: ja, tack Jesus för att du är världens bästa kristen. Jag tyckte det var helt underbart. Och det finns ju någonting i det att han är våran förebild. Va? Han är världens bästa kristen. Och att vara kristen, det är ju att följa honom i det uppdrag som han kom med. Så inte kommendering, utan involvering. Andra punkten har jag kallat för uppdrag Guds rike. Och vi har ju missionsbefallningen, det är vad den här texten populärt kallas för. Men har du tänkt på vad texten liksom på något sätt i det här i själva missionsbefallningen börjar med? I vers 18, innan han ger själva uppdraget, så står det att Jesus gick fram till dem. Alltså när han hade visat sig för dem som uppstånden, så gick han fram till dem. Och så sa han, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Det är ju ett hyfsat sådär början på ett samtal. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och då kan man undra, varför säger han det här i sammanhanget? Varför är det relevant? Jo, absolut. Det finns någonting av att vi får andens kraft till uppdraget. Det finns liksom en kraft ifrån Gud. Va? Så när vi ska gå ut så finns det en kraft och en närvaro. Och det finns liksom ingenting som kan hindra Guds plan. Men så tror jag det finns också en annan dimension i detta som jag vill lyfta fram lite grann idag. Och just för att jag kallar den här punkten för uppdrag Guds rike. För att jag tror att det finns liksom ingenting i liksom Jesu person som är ute efter att flexa, som mina barn säger, eller liksom skryta över liksom sin makt och sin styrka. Han säger inte att jag har fått all makt för att liksom bara visa, kolla här. Liksom bara, nej. Utan jag tror det är för att han vill sätta uppdraget i sitt rätta sammanhang. För du vet, när Gud skapade jorden, så skapade han världen för skönhet, för harmoni, för rättvisa, för kreativitet. Ja, ni är med. Men så kom synden in i världen och liksom bara förpestade alltihopa. Och det är därför som människans försök till godhet inte räcker. Du vet, vi har ju hållit på nu hur länge som helst med liksom människans projekt. Va? Och det, jag läste någonstans att världen på ett sätt är mer konfliktfylld idag. Inte när det gäller krig, för det har varit fler krig samtidigt. Men om man räknar med alla konflikter och utmaningar som finns, allt från trafficking till krig, så är världen mer konfliktfylld idag än någonsin. Du vet, människans försök till godhet räcker inte. Jesu uppdrag till oss är inte bara konvertiter. Människor som teoretiskt byter tro uppe i huvudet. Så här, plupp, en switch. Nej, utan hans uppdrag för oss är att utbreda Guds rike. Jag tror det är det han talar om. Jag har blivit all makt. Alltså han är den som har makt att regera. Så när vi går ut så handlar det om att utbreda platsen över vilket Jesus regerar. Platsen för hans makt. Och Paulus skriver något om detta, tror jag, när han citerar en hymn i Filipperbrevet kapitel 2 i den så kallade Kristushymnen. Därför, alltså på grund av Jesu död och uppståndelse, så har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom namnet som står över alla andra namn. För att alla ska böja knä för Jesu namn. Både i himlen och på jorden och under jorden. Och alla bekänna Jesus Kristus är Herren. Så att Gud vår fader blir ärad. Jesus är upphöjd kung. Och när vi blir en del av hans rike och börjar tjäna kung Jesus, då är det inte som i alla andra riken. Det vill göra Jesu rike. Som alla andra riken, ni vet, dominans och komma med makt och som översittare. Och man är mer intresserad av sitt egoistiska perspektiv och sin egen stolthet. Men sådant är inte Guds rike. När vi följer honom och följer tätt på Jesus i hans fotspår, då är vi en del av hans rike och utbreder hans rike som är ett rike av nåd, av rättvisa, av kärlek, av läkedom, av upprättelse, av helande, av godhet. Det är vad han vill för världen. De första kristna kallade Jesus för mästare. Mästare, vad ska jag göra? Mästare. Det finns en underordning under kung Jesus. Du är våran mästare. Du är våran herre. Jag vill böja mig under dig. Jag vill bli lik dig. Så när Jesus säger gå och gör, det är väldigt tydligt, inte bara en konvertit som börjar tro annorlunda. Det talar om människor som lever på ett annat sätt i denna världen. Vad är det vi behöver? Behöver vi fler åsikter? Vi behöver fler människor med Jesus likhet som går ut och utbreder hans goda rike. Oavsett yrkesval, oavsett livssituation, så inkluderas vi i att upprätta världen med Jesus kärlek. Och till sist, punkt 3, lärjungar som gör lärjungar. Gå därför ut, vers 19 igen. Gå därför ut och gör alla folk. Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Det finns två sätt, åtminstone, att förminska missionsbefallningen. Och det ena är att antingen bara fokusera på att gå ut. Spring bara ut och berätta för alla. Berätta, 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 berätta. Och det andra är att ensidigt bara fokusera på att göra lärjungar. Undervisa, 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 undervisa. Möjligtvis finns det ett tredje sätt kanske. Att liksom minimera det här uppdraget till ett fåtal som har lite mer extrovert natur. Ja, men det här med att berätta för andra och att gå ut och så, det är nog mer för dem som har en stor mun. Jag tror nog det här är det sämsta av, av alternativen. Dels för att om du ser det som, nej, men jag är den där med lilla munnen, då går du miste om någonting. Glädjen i att få dela din tro med andra människor. Det är en otrolig rikedom och välsignelse i att få göra det. Att få vara med i den här rörelsen från en till alla. Men också, jag är helt övertygad om att Jesus inte bara behöver dem med stora munnar. Han är mer intresserad av dem med stora hjärtan. Du vet, lyssna nu. Människor behöver få höra om vem Jesus är ifrån dig. Men jag är inte den som är den. Nej, just därför. Just därför. Du är relevant för din omgivning. Det är bra med dem med stora munnar också, men det kan också bli stora problem. Och med mina ord, jag vet inte vad jag ska säga. Eller de är inte så självklara. De kanske är lite mera sådär, precis. Det kanske är just det som människor omkring dig behöver höra. Inte det där bara liksom säljande. Utan det äkta, det ärliga. Och i mitt i det så finns det ändå en tro på Jesus. Jag vet inte om du lade märke till i texten i vers 17. När Jesus visade sig som uppstånden för dem, så står det så här. Och när de såg honom föll de ner inför honom, men några tvivlade. Intressant att lägga till. De föll ner för honom. Men några tvivlade. Vilka är de som tvivlade? Ja, mest sannolikt är det att det är de 11 som det så talas om. Att det är de 11 lärjungarna som kommer att liksom gå ut i hela världen för Jesus. Va? Att det var de som var där. Och de föll ner. Men några tvivlade. Men Jesus involverar dem ändå. Han sänder ut dem ändå att representera och vittna om honom. Tvivel är inte trons motsats. Jesus talar inte om otro i texten. Jag tror absolut inte på det. Det är inte det det talar om. Utan det talar om, i det grekiska ordet här i texten verkar tala lite mer om att det finns en försiktighet. Hur kan det här gå ihop? Vad är det här? Är det här verkligen Jesus? Kan han verkligen ha uppstått? Alltså du vet det här tvivlandet som vi kan ha ibland. Kan det verkligen förhålla sig så här som det står i Bibeln? Och så vrider man och vänder. Man behöver liksom ha ett behov av att vrida och vända lite grann. Jag tycker det är härligt. Några bara liksom, wow, Jesus uppstått. Och så några bara, hur kan det verkligen vara så? Men Gud sände ut dem alla att vittna om vem han är. Det här uppdraget att vittna om Jesus. Ofta är det så enkelt som ett samtal. Som att ställa någon fråga. Hur mår du? Ja. Jättebra, ja men kul. Nästa gång, hur mår du? Ja, det är sådär. Och så sätter samtalet igång. Och du då är transparent med din tro. Men jag vet att jag är kristen, jag kan be för dig. Eller? Alltså ibland har vi en sån bild av det här att gå ut. att det blir liksom att de ska ställa upp en scen på Avenyn och köra loss. Nej. Att leva livet med ett hjärta öppet för människor. Ett hjärta berört av Jesu kärlek, öppet för människor. Att bjuda med. Följ med på en alfakurs eller följ med mig till kyrkan eller följ med mig hem på den här middagen. Vi ska ha lite vänner här ikväll. Eller. Och sen så fortsätter du att också göra lärjungar så att när de kanske har kommit till tro så finns vi där och läser Bibeln tillsammans. Alltså det här är högst naturligt, en del av livet. Gör det inte till något annat än vad det är. Utan gör det till precis det är tänkt att vara. En integrerad del i livet. Då blir vi lärjungar som gör lärjungar. Ja men Jakob, är folk verkligen intresserade? Jag har under sista tiden blivit helt förbluffad över vilken öppenhet det finns. Min fru Emelie, hon har börjat kalla mig för bastupastorn. Jag gillar att basta, jag gör det 3 gånger i veckan. Och det har inget med Kai att göra. Jag gjorde det innan Kai dök upp på tv-skärmen. Men det är ju fint att ändå vara lite samtidsrelevant för en gångs skull. Det har aldrig hänt förut. Men det är intressant att jag får nästan nypa mig i armen. Det är helt otroligt vilken öppenhet det finns om man bara öppnar sin mun och säger hej i detta sammanhanget i bastun. Och bara några veckor sedan så kom det in en man i bastun och vi började prata lite grann. Och på olika sätt han var riktigt tuffing. Tatuerad 63-åring, rakat hår och liksom så han var tuffing och han hade en ganska tuff attityd till en början med. Men så i samtalet så när han fick höra att vad är du? Ja, jag är pastor och så här. Va? Och så kom det en svoramsa och så där. Och sen så bara blev han tyst. Och sen efter en stund säger han, det är ju det här världen behöver. Och jag, ja, absolut. Och så fortsatte samtalet. Och så vet den här killen, då går han ut och så går vi ut och så duschar vi. Sen går vi ut i omklädningsrummet. Och då står det 2 andra gubbar där. Och då så ropar han ut så här, hallå! Jag vet vad vi ska göra på helgerna. Vadå? Vi ska gå till Hanses kyrka. Och så de bara tittar ner i marken och liksom så här bara, sa ingenting. Och så jag liksom så här, jag tror inte de är intresserade. Nej, jag tar det en gång till, så han då. Gubbar, ni kan lägga av med Valium på helgerna och supa huvudet av er. Därför att det som verkligen kommer ge er frid, det är att gå till Hanses kyrka. Nu har han inte kommit ännu, men han kanske kommer. Ja, ni är med mig. För han var det från hjärtat. En annan gång, en annan man, för några veckor innan det, så satt vi och pratade. Och så efter ett tag så kom vi in på att jag var kristen och sådär. Och så berättade han att när jag var ung, jag var 11 år, så snubblade jag in på ett tältmöte och fick möta Jesus. Alltså, den kraften har jag aldrig upplevt. Det var en sån kraft i mitt liv. Jag kan inte sätta ord på det. Men sen har livet gått åt, ja. Och jag har levt ett helt annat liv. Och så berättar han och säger, det var kaos hela livet. Och så visst, vad ska jag säga nu? Men så bara säger jag till han så här. Men du, är det inte dags att plocka upp den där upplevelsen igen som du hade när du var 11 år? Jo, det kanske det är. Jag har burit med mig den hela livet. Ingenting kan stjäla den ifrån mig. Alltså, man ställer några frågor. Så finns det någonting där den helige ande är där och verkar. Alltså, jag har så många sådana här exempel. Och det handlar inte om mig att jag skulle vara något speciellt. Visst, jag har ju lite liksom en sån här frikort att jag kan dra pastorskortet. Och så blir det ganska snabbt ett samtal. Men jag tror att det handlar egentligen inte om det. Det handlar bara om att ställa frågor och vara öppen. Och liksom på något sätt, men jag kan be för det. Jag är kristen. Eller? Alltså, det är väldigt, väldigt enkelt. Och det finns en sån öppenhet. Varför berättar jag detta? Och nu skulle jag egentligen sluta. Nej, men jag har inte hållit på så länge. Det är bra. Varför berättar jag detta? Veckan innan påsk så släpptes det en rapport ifrån England. En ganska omfattande undersökning ifrån England. Där man undersökt den kristna tron och tro och sekularisering. Och det är förbluffande att se Att över de sista 6 åren är mer än 2 miljoner kyrkobesökarna på en söndag ökat med mer än 2 miljoner. Alltså det finns en rörelse, ett intresse. Men en annan sak som den här undersökningen visar, det är att ännu icke troende människor i den här undersökningen fick frågan, skulle du följa med till kyrkan om någon troende bjöd med dig? En av 3 svarade på en gång, absolut, jag hade följt med. 1 av 3. Sen så kanske andra hade behövt lite mer betänketid och så, men 1 av 3. Det är hur många som helst som bara väntar på att någon ska ställa frågan. Vill du följa med mig till min kyrka? Vi kan dricka kaffe efteråt. Klart jag följer med. Det finns en sån öppenhet. Det finns, och det är bara liksom en fråga bort. Jag tror att vi allt för länge har haft mentaliteten av att vi som kristna kämpar i motvind. Att folk inte vill. Att det handlar om att ta upp fighten och ta på sig boxningshandskarna och börja kämpa. Nej. Det är öppet mål, eller på sig. Vill du följa med? Vi behöver justera våra tankar efter att Jesus Kristus har uppstått. Vi behöver se att 1 av 3 tror på Jesus Kristus. 1 av 3 vill följa med om du bjuder med dem. 1 till 1 till alla. Och se, jag ska vara med er ända till tidsålderns slut. Det är det sista Jesus säger i den här texten. Jag ska vara med er. Evangeliet knyts ihop kristologiskt. Jag, Jesus, är med er alla dagar, alltid. Även om inte vi är trofasta så är han trofast. Han är med oss. Även om vi inte har delat vår tro på 100 år. Jag är med er. Jag lämnar er inte. Även om vi liksom är fast i vardagens stress och snurr, han är med oss. Är du troende, han är med dig. Han vill ha gemenskap med dig. Han lämnar dig aldrig. Han är vid din sida. Redo att hjälpa dig. Redo att styrka dig. Har du ännu inte lärt känna Jesus? Har du ännu inte sagt ditt ja till honom? Herre, rädda mig från min synd. Herre, låt mig få ta del av det eviga livet. Herre, jag vill ha gemenskap med dig. Vet du? Du kan få be den bönen idag. Du kan få bli en lärjunge till Jesus. Få ett syfte i ditt liv. Att leva för det som Jesus levde för. Att upprätta världen med kärlek. Du kan få finna den platsen som du skapar för gemenskap med Gud. Och det är precis här jag vill avsluta den här gudstjänsten. Med att be en bön. Jag vill inkludera dig som känner att ja, men Jesus, kan det vara så att du har uppstått? Du kanske känner bara, ja, jag har redan börjat tro. Eller du kanske känner som det där, ja, jag tvivlar lite grann. Men jag vill. Då har du möjlighet nu att bara få eka med i denna bönen som jag ber. Låt det få bli ditt hjärtas bön. Ska vi göra så att vi bara sluter våra ögon? Så ber jag en enkel bön. Och du kan få viska den bönen för dig själv. Eller du kan få bara låta den bönen få resonera på din insida. Eller hur du nu vill göra. Kära Jesus. Jag kommer inför dig. Med ett hjärta som längtar efter att lära känna dig. Jag tror att du är Herre. Att du dog och uppstod för mig. Jag vet att jag har gjort mycket dumt, Herre. Jag ber dig, förlåt mig mina synder. Ge mig tro på dig. Ge mig av det liv som aldrig dör. Jesus, jag vill följa dig. Jag vill leva för ditt rike. Jag ber, kom in i mitt liv och led mig. Tack för din kärlek, Jesus. Amen. Ni som var här förra veckan har fått ett sånt här kort där det står B för 3. Var du inte här förra veckan så ligger det sån här där ute vid kaffebordet. Och under den här serien så vill vi på ett extra sätt bara påminna oss själva att be för människor vi har omkring oss. Och här finns möjlighet att skriva ner tre personer du tänker på som ännu inte känner Jesus som du vill be för under den här våren. Ta ett sånt kort där ute, du kan lägga det i din bibel, du kan sätta upp det på kylskåpet eller vad du nu vill ha det. Och faktiskt göra det som en påminnelse av att be för de här tre personerna, att också de ska få möta Jesus och få uppleva det som vi har talat om idag. Så ta gärna ett sånt kort om ni vill.